Ja, egentligen vet jag inte riktigt var jag ska börja idag. Jag kan börja med att erkänna att jag hade faktiskt glömt bort att vi skulle spela in. Det plingar på dörren när jag sitter och äter en rostad macka med jordgubbssylt och ost. Och funderar vad det kan vara. Och så var det Karin.
Det tycker jag. Ja. Och Lovis upp. Ja.
Ja, vad gör vi? Vi börjar fundera. Hur hanterar man en sån här situation? Jag hade fått... Ja, jag hade nog inte hanterat det för några år sedan. Men vadå? Det här händer. Ja, nu är situationen så här. Vi slår oss ner och börjar småprata och titta på vad vi ska prata om framöver. För idag kan vi ju inte göra någon inspelning när det blev så här tokigt.
Vi skulle boka ny tid, tänkte vi först. Ja.
Ja. Öppna liksom för hur hanterar vi det här.
Ja.
Ja, så sätter vi oss en fika och så börjar vi prata. Och så tog jag fram en lilla bok, för jag antecknar ju liksom under tiden tankar. Kommer över en under tiden mellan inspelningarna, veckovis så där. Och det räcker ju med att Karin och jag säger pip liksom med någonting, så är vi igång. Och jag började läsa upp mina rubriker och bland annat tvångstankar. Ja, så var vi där.
Ja.
Vi fastnade där. Kommer du ihåg vad du sa?
Jag sa väl så här att alltså, vissa kan ju verkligen lida av tvångstankar som är plågsamma.
Mm.
Och det är ju en diagnos. Alltså, det kan vara väldigt smärtsamt. Som man också kan behöva verkligen hjälp med och jobba med för att göra sig fri ifrån. För tankar, ibland är ju bara tankar.
Ja, just det.
Det är ju... Vi kan ha smarta tankar, vi kan problemlösa, vi kan drömma, vi kan fantisera. Alltså, det är mycket som sker där uppe i tankeapparaten. Men ibland kan ju tankarna vara extremt känslostyrda och inte vara de smartaste tankarna. Jag brukar göra så här blä, blä, blä.
Ja.
Och då gör jag något med händerna här som inte syns. Men att det är bara är ordmaskinen som ångar på där uppe. Och jag behöver släppa taget om tankarna.
Men alltså kan man... För vi har ju pratat om just det här att stanna upp, reflektera och så vidare. När man är så hårt styrd utav tvångstankar så att det till och med det låser en rent fysiskt. Jag tar inte steget över tröskeln utan jag står där. Kan man stanna upp och reflektera över det? Eller är man så fast i sin låsning eller vad jag ska säga? Så att...
Det kan ju se jätteolika ut. Mm. Där behöver man ju egentligen göra en analys tillsammans med personen om den vill ha hjälp.
Ja, det är en förutsättning alltså.
Ja, vissa vill nog inte med. Så kan det vara. Vissa kan ju, om du tänker det här, en tvångstanke kan ju vara, har jag stängt av spisen?
Mm.
Och där kan ju en person stå och checka och checka och checka och checka och checka och inte lita på sig själv att det är gjort där.
Mm.
Och det kan ju bli extremt förlamande i livet i övrigt.
Ja.
Så tvång och tvångstankar är ju en jättesmärtsam problematik.
Ja, det måste ju finnas en skala där, inte bara 1-10 utan 1-100. För jag kan ju känna igen, som barn, då hade jag bland annat en grej. Vi bodde i ett hyreshus i Stockholm.
Mm.
Och i trappuppgången där så fanns det såna här väggbelysningar där en liten röd knapp lös.
Mm.
När det var mörkt i trapphuset så att man skulle hitta och tända.
Mm.
Och då hade jag någon sån här tokerier för mig att... Om jag hinner in och det inte hinner slockna, då blir det en bra dag, till exempel.
Mm, mm.
Och så var jag lite full i skratt häromdagen när jag tog fram osten i kylen och tänkte att ja, hinner jag lägga in den här innan det piper, då blir det en bra dag. Så även det där kan ju vara betingat på något sätt.
Det brukar man kalla för magiskt tänkande.
Magiskt?
Ja.
Wow.
Man tror ju att man kan påverka då genom att det blir en bra dag här.
Ja. Ja. Okay,
ja. Och den är väl inte så plågsam.
Nej, precis.
Egentligen. Nej. Där. Men däremot finns det ju många människor som kan plågas av tvångstankar. Vissa kan vara rädda för att de är pedofiler. Alltså såna här att de är...
Att man är farlig alltså?
Ja. Och jätterädd för den tanken. Och så fort man är rädd för en tanke så har man den ju.
Ja.
Man brukar säga där, du får absolut inte tänka på rosa elefanter. Lova, håll undan den tanken. Då blir den liksom upp... Så någonstans där gäller det liksom att diffa ut tankar som fenomen, eller vad ska man kalla det för. När är de bra? När är det inte smart att vara upptagen av tankarna?
Men då måste man ju först någonstans skapa den medvetenheten, tankens kraft alltså.
Ja.
Så att, och medvetande gör att jag kan styra den själv.
Ja. Eller inte bryr mig om den.
Ja, just det, men jag måste ju
det kan ju komma, det kan komma ändå tankar, men om jag liksom inte bryr mig om den, där kom den tanken.
Ja, just det, men då har man ju kommit en bit på väg.
Ja.
Om man har varit så svårt styrd av tvång i samband med en viss typ av... Fast här slår det mig, vad kommer först? Agerandet och så kommer tanken i form av konsekvenser.
Man brukar tänka så här, en stark känsloreaktion består av tre delar. En kroppslig, fysiologisk reaktion i kroppen, en mental del och en impuls som kan vara ett beteende. De tre
det
hänger
ihop. Det är den
turordningen? Nej, det kan se olika ut.
Okej.
Okay. Men i min verksamhet så är det för det mesta att det blir en kroppslig reaktion som direkt genererar en tanke. Men om man sitter helt still och börjar och minnas någonting, det är ju också en tanke som också kan dra igång en känsla och som också kan leda till en impuls, kanske att börja älta någonting.
Ja.
Då är beteendet att älta. Då är man uppe i knoppen igen. Och då blir man rätt så passiv beteendemässigt. Man sitter och ältar.
Nu när du pratar, det här låter inte klokt alltså, men det bekräftar för mig vilken dator vi har mellan axlarna i form av hjärnan i huvudet. För när du nämner ordet och menar på att man kan börja älta, då dyker det upp i mig, ja just det, Gunnars kusiner bor ju i Älta. Ska man söka för det?
Det blev en association direkt i din knopp.
I dator.
Ja,
men det har ju liksom ingenting med det att göra med det vi pratar om.
Nej.
Va?
Nej. Men där är väl den där datorn eller hjärnan rätt så associativ också. Jag brukar ibland liksom tänka så här med... Ibland kan det liksom dyka upp något minne. Så man kan inte fatta någonting vad det var som gjorde att just det där minnet dök upp här nu. Det är väl också fascinerande.
Ja, men vi är fascinerande varelser. Tänk om vi bara kunde lära oss att hantera den förmågan och gåvan på ett bra sätt. Ja. Både för oss själva och sen vidare till andra. Nej, men just det där att det kan vara så förlamande. Och då beror ju till viss del, har jag en känsla av, hur omgivningen bemöter och agerar i någons mående som lider utav det här.
Mm, mm. För att om man tänker tvångstanke där, så är det ju, där är det väldigt tydligt att det är ju en rädsla. Om man tänker här med spisen avstängd, är den avstängd? Kan du börja brinna? Kan det hända någonting? Jag blir rädd för att jag är ansvarig för att inte ha gjort rätt här. Och då måste jag kontrollera här att spisen är avstängd. Och så står jag där och checkar och checkar och checkar tills jag känner att nej, men nu är jag säker. Eller att jag frågar någon hemma, är den avstängd? Är den avstängd? Då blir det lite lugnt. Men sen gör man om samma sak igen. Ja.
Vet man, tänker man, hur ska jag säga? För utifrån så ser det ju bara ut som att någon står med knappen i handen och vrider åt olika håll och backar och vrider och backar. Är tankarna där att tänker man konsekvenserna, om jag inte stänger av så börjar det brinna? Eller är det själva den fysiska handlingen som bara blir någonting monotont? Det här ska göras 10 gånger.
Det är nog väldigt sällan det är helt fritt från rädsla.
Ja, jo, det förstår jag. För det är ju den utlösande faktorn nästan. Även om rädslan i sig är diffus. Vad är jag rädd för?
Ja.
För när jag då... Egentligen så bör det ju räcka med att jag stänger av spisen. Konstaterar, vad skönt, nu kan det inte börja brinna. Men tänker man... När man står där i sin låsta position... Och situation, tänker man att jag måste göra det här 10 gånger för annars börjar det brinna? Tänker man liksom konsekvensen ut? Eller är det bara för att utföra handlingen? Ja.
Det är väl det man måste egentligen göra en analys tillsammans med personen. Ja. Om den vill komma åt den här problematiken.
Mm. För jag menar, det kan ju vara, man kan ju kalla även lägg inte nycklar på bordet. Som en tvångstanke. Gå inte under en stegel eller räkna till 10 innan du tar första trappsteget eller vad du vill. Men det är ju någonting man liksom lite med ett leende eller...
Det är väl lite mer magiskt tänkande.
Ja, så var det du sa. Just det.
Att jag tror att det här kan skydda mig från att någonting händer.
Det kan ju vara godo rent utav.
Ja, I don't know.
Jo, då. Om man faktiskt skulle vrida på det och säga, om jag går under stegen då blir det en bra dag. Eller?
Ja, att det kanske är så här placebo liksom. Man hjälper sig själv till att nu går det bra här.
Alltså, det där är lite intressant, för det har ju lite grann med hur når vi den här känslan av att man har sig med sig. Men där tror jag det är svårt. Det måste det vara precis som du säger. Man behöver hjälp med att analysera och kanske komma fram till.
Framförallt när det är så här plågsamt. Ja, alltså, att ni tänker, de som står och duschar liksom i timvis för att få bort precis alla bakterier eller det man är rädd för här. Vissa har ju extrema procedurer. Man får inte komma in för dörren, för man måste ta av sig och man, ja, alltså, nej, det finns jättestora svårigheter som vissa har och lider utav, och omgivningen lider också med dem.
De som är nära, ja. Här måste jag faktiskt berätta en sak som jag min familj, Gunnar, jag och våra små barn, de två småbarnen, var upp till Umeå. Vi hade flyttat hit ner, men vi åkte upp till Umeå och skulle hälsa på vänner. Och skulle köpa med oss lite mat. Jag vet inte vad vi skulle göra, men ägg bland annat. Och så kommer vi och går till bilen och ska hoppa in och sätta oss. Och sen ramlar äggkartongen ur, eller om den påsen slår emot någonstans. Och ett ägg ramlar ner på marken. Och vi plockar väl undan så gott det går och så åker vi iväg hem till henne, som där vi skulle vara. Efter någon timme eller ett par så ringer telefonen. Mobiltelefon var det nog på den tiden, måste det ha varit. Och det var till mig, och det var en vilt främmande kvinna som hade sett oss tappa det här ägget. Noterat registreringsskylten, tagit reda på ägare och ringt. För hon var hysteriskt rädd för att det här ägget, jag kommer inte ihåg exakt vad det var hon var rädd för, men det var någonting med ägget som hon trodde hade smittat henne. Och hon ville veta, jag kommer tyvärr inte ihåg liksom turordningen, men hon var tvungen att förhöra mig kring vissa saker och detta ägg. Och när vi var färdiga med samtalet så sa hon, det var skönt att höra, tack, nu kan jag vara lugn.
Men kära hjärtat, ja, det måste ju ha varit en person med extrem...
Äggstrem. Så här till påsk.
Äggstrem. Tvångsmässighet. Ja, en rädsla för att bli nedsmittad då och... lägger sig vinn om att försäkra sig. Det finns nästan alltid försäkringsbeteenden som är det hon gjorde där.
Ja, men alltså så totalt förlamande. Ja, det måste vara att vara.
Ja.
Och ändå så närvarande att notera och tänka, vad kan jag få hitta svar på mina frågor. Och noterar registreringsskylten och sen söker. Ja, man får vara glad åt mycket. Det är, och det här är ju ingenting som syns utanpå, va? Det är ju det här som är betonar vikten utav, tycker jag. Att man i möten med varandra lyssnar och kanske kan se igenom att det kommer signaler om ett dåligt mående. Men kanske framförallt för sig själv. Som du brukar säga, stanna upp. Vänta in. Vad är vist att tänka nu?
Ja, och också när blir det ett problem för en? För det är ju det, när blir det ett lidande med? Mm. Lite som du var inne på med nycklar på bordet och så. Det är troligtvis inte något problem. Det är ingenting man lider utav. Men när det blir begränsningar och ett lidande, då ska man nog absolut, när det gäller sån här tvångsproblematik, söka hjälp. För där behöver man hjälp. Och det finns bra hjälp med tvång.
Det man säger väl det, men det kanske är en myt. Gör det du är rädd för så går det över.
Och det är ju det är ett sätt det man gör. Man går ju emot... rädslan här. Beteendemässigt. För att avbetinga egentligen rädslan. De här konsekvenserna som man tror ska hända, de händer inte.
Då gäller det verkligen att ta in det också.
Ja, och våga för patienten eller klienten här. Att våga ta det steget och möta rädslan egentligen, är det ju.
Precis. Och kanske flera gånger, många gånger.
Vet du vad, väldigt många gånger. Jag har gått i trapphus och hållit i ledstänger och varit inne på toa och alla möjliga saker. Med minst en tvångsbehandling. Var rädd för AIDS. Den personen hade liksom ett sånt snillrikt system att han tog aldrig hand, utan han var så himla snabb och bara lyfte upp handen så här, hej! Så att han slapp att ta i händer. Han hade alltid en penna i fickan så att han slapp att trycka på knappar när han Han hade ett extremt skickligt system så att han inte tog i handtag. Alltså hela tiden var hela uppmärksamheten på att inte nudda. Och om man nuddar så tvätta. Och då blir det ju en jätteutmaning för den personen att faktiskt möta, ta på min penna här. Inte ha med i tankeapparaten, jag ska tvätta mig sen. Då är det kört, då blir det ingen exponering. Så man måste möta egentligen, nu tar jag här på de här. Jag har ingen aning om vad Karin har haft pennorna.
Nej.
Det kan vara hur många som helst som har tagit dem. Där slår det till ett jättepåslag. Men det är ju beteendemässigt så gör man ju tvärs emot då vad man är van att göra för att hålla undan.
Ja, nu utmanar sig själv. Och då dyker det här upp som vi pratade om för några veckor sedan, eller när det var, begreppet tålamod. Modet att tåla då, som du sa, att utsätta sig för det här. Men
och mycket och över tid.
Just det. Men det kräver, kan jag tänka mig, om man skulle vara i den situationen själv, närheten till någon eller någon trygghetsfaktor som jag liksom kan släppa mig till om det inte funkar. Ja, du förstår alltså. Det är
det som också kan, har man hållit på så här med ända sedan man var väldigt ung också, så är det ju ett väldigt befäst beteende. Och det som också kan vara lite marigt där är ju, ja men vad vinner jag på att släppa det här då? Och, för man är ju så van att hålla undan någonting här. Och då om man inte, den här friheten av att nej men det ordnar sig, det är svårt ibland också att se vinsten av att komma åt problematiken, men det gäller liksom att få fatt i en slags målbild här. Hur mycket friare kan jag bli om jag...
Men vet man vad fri är då i det läget?
Nej, det är ju det som är marigt.
Ja, just det.
Att man är så van, extremt van att göra så här.
Ja, rent socialt, man tänker en den individen som du, eller mannen som du pratade om, att ha ett arbete. Men det, man hittar nog sina vägar. Man hanterar liksom varje situation med typ då penna eller säga hej genom att... Ja. Alltså jag upptäcker då i denna dagens förvirring, när jag inte visste, jag hade missat. Hur lång tid har vi på oss? Cirka 8 minuter till. Tyckte jag hade gjort till våra tekniker tecknade. Jaha, är det tekniker står för? Det finns hur mycket som helst att prata om där också. Naturligtvis. Men är en förstående... Det här är ju rätt intressant. Kan man säga att det är ett beroende? Om vi jämför det med ett missbruk. Och hur omgivningen hanterar det.
Ofta är det ju så att det kan finnas liksom, är det så inbyggt i en familj och ett system där att man också försäkrar, man ger försäkringar. Nu är du ren här, om man tänker att någon tvättar händerna. Nu räcker det. Nu. Men en annan sak som jag tänkte på apropå tvångstankar, men som kanske inte är tvångstankar utan mer, jag stött på personer som fantiserar så här enormt och ser sig som success stories, liksom flyr iväg tankemässigt och ser sig vilket också kan bli som ett undvikande ibland från att leva livet här och nu. Man drömmer sig iväg och befinner sig liksom i en annan värld där. Den är kanske plågsam, men det är ju som en flyktmekanism igen. Så mycket som händer där uppe i knoppen.
Massor. Och så, men det gäller väl då på något sätt, fast man är väl inte så medveten, om man då som barn hittar sina flyktvägar. Man har ju sina, kan ju ha sina osynliga kompisar.
Just det.
Och latcha och leka med.
Ja.
Men då blir det ju inte
något problem kanske. Kanske bara är kreativt.
Jo, men ja. det tror jag också.
Ja.
Att föra en dialog med någon som inte säger emot. Fast det kanske är det de gör i och för sig.
Ja.
Det är så rörande för att jag har utanför ett av fönstren mot ett utrymme som hör till skolan. En skogsdunge, en ganska stor sådan.
Ja.
Där barn är och leker bakom träd, bygger kojer, slåss med pinnar. Det är bara underbart att se, men ibland det finns några barn som kommer dit ensam och jag ser hur de går omkring och småpratar och bygger någonting och sätter sig ner. Någon har till och med knäppt händerna, jag trodde hon hade miss någon anhörig eller sådär, och bearbetar i den vägen. Jag menar, då kan ju osynliga kompisar och så vara av godo.
Ja.
Men det är väl när de tar över den där tankeapparaten och det blir en verklighet, för samtidigt så är det en verklighet för dem. Men just omgivningens sätt att bemöta, hantera, man kan ju förstärka det också kanske. Genom att just säga som du sa, nu är du ren, nu är du ren, nu är du ren.
Nu kommer jag på en annan sak, när tankar liksom verkligen är också besvärliga och plågsamma vid ätstörning.
Ja, just det.
Alltså en anorektiker är ju uppe i tankeapparaten extremt mycket kring ha kontroll på kalorier, mat, planera, undvika hela tiden en slags mental upptagenhet av problematiken. Den är smärtsam att se och så sorglig, för de missar så mycket av att njuta av livet och
och där har du väl också verkligen just det här med anhöriga i, som mor måste det vara bland det värsta att se ens barn liksom plåga sig själv så, och i ren omsorg och välvilja vilja hjälpa och kanske
och hur den kontrollen också många gånger stänger av kroppen. Om ni tänker det vi sa, att känslor är ju fysiologi, tanke, beteende. Och där finns det också någon slags förmåga då att stänga av kroppen känslor och signaler som de är på ett sätt skickliga i, men som leder också till en jätteproblematik.
Ja, det är ju en stor självförnekelse, eller?
Ja, det är ju att inte ha sig med sig känslomässigt, verkligen. Ja, det finns mycket kring tankar här, tvång, men också...
Men alltså det är på något sätt just det här, för mig har det varit så, just det här att känslan av att börja få sig med sig, att det här mår jag bra av, det här trivs jag med, det där och så vidare. Det kräver ju en medvetenhet om att det är ett bra sätt att hantera och möta sig själv, att våga stanna upp, att våga möta det som är, precis det du pekar på, att våga möta det som är tärande på ett eller annat sätt på dig själv som individ.
att, som jag återkom till och som du också tog till dig här, att den kroppsliga fysiologiska reaktionen är inte farlig.
Nej.
Det är den man många gånger behöver liksom vara still med. Vad är det jag vill få bort här? Vad är det jag är rädd för?
Ge ett exempel på en sån situation som kan skapa en sån.
Om vi tar det här nu då med spisen. Vad är det jag är rädd för här? Ja, jag är rädd för att det är mitt ansvar om jag inte har stängt av spisen och att det börjar brinna, så står jag till svars.
Ja, då blir det en ansvarsfråga som blir lagd på mig.
Ja,
ja.
Men det är rädslan där som jag måste ifrågasätta. Är det någonting jag behöver vara rädd för här nu?
Ja, just det. För det kan ju samtidigt också vara inte att det var mitt fel, utan börjar det brinna så kanske de brinner upp eller huset blir förstört. Inte ansvarsfrågan utan konsekvensen utav.
Ja, men allt det där blir ju massa tankar.
Ja, verkligen.
Men den där första är ju en rädd fysisk signal i kroppen som säger puff, hotsignal.
Ja, inte.
Det är ditt ansvar nu då att fixa här.
Kan man jämföra den med en panikångestkänsla?
Den är säkert så stark som en panikkänsla. Det kan se väldigt olika ut, men...
Men just det där att det blir ju en konst att stanna upp och börja tänka. Man måste få hjälp med att bli medvetandegjord om att nästa gång du står vid spisen, stanna upp och försök ta tag i varför.
Mm.
Nu tänker jag låta begreppet varför hänga i luften till en annan gång. Ja, trots den förvirrade inledningen så har vi nog fått till det idag också.
Har vi rört ihop något?
Vi... hade du någon mer tanke där?
Nej.
Vi är glada och nöjda så.
Absolut.
Och glada och nöjda att vi inte lider av allt för svåra tvångstankar annat än att kylskåpet piper ibland.
Mm.
Tack för idag.
Tack.
Hej då.